Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och det var skåpet. Hjärtligt, hjärtligt välkomna. Ja, jag skulle kunna sitta i Qatar och referera fotbollsmatchen, men det gör jag inte med den här rösten, utan jag sitter och... Jag öppnar skåpet. Cecilia Blankens, där ligger du i Enebyberg.
Ja, det gör jag, nedbäddad. Det är så jävligt kallt.
Är det?
Ja.
Ja, jag tycker det måste man känna, eller min hjärna känns, alltså det känns som att det är senare i december än vad det är. Det känns som att min hjärna inte riktigt hänger med och att det är ett kaos som pågår.
Ja, det är kul att du alltid separerar dig själv från din hjärna, för du är ofta så relaterad. Nu är min hjärna lite som om den vore liksom ett eget litet husdjur
den
som
är
bara höll hus in i dig.
Känner ni att ni hör ihop, alltså att hela era kroppar är unifierade, eller om man ska säga att allt hör ihop? Jag tycker att det är, jag tycker ofta att jag rör mig liksom, ja, men du vet, vad är det? Det är någon sån här animerad film typ där det är en liten minihjärna som sitter och styr en robot.
Ja.
Vet du vad jag menar? Jag ser den framför mig. Att det är liksom, visst, det finns en kropp som går runt och fungerar och kan småprata om man möts på stan, men sen hjärnan någon annanstans smider planer.
Du refererar ofta till saker som din hjärna liksom inte riktigt är, så nu är hjärnan lite sån och nu är hjärnan lite sån. Bara, det är du, det är inte din hjärna, utan ja, det är du. Men ja, det är väl härligt kanske att man kan separera sig så att inte hela jaget behöver ta smällen liksom. Om hjärnan är lite trött, så är det väl härligt att inte hela skiten behöver liksom...
Ja, men det är ju, alltså när jag tänker på det, det är ju smart. Det kan ju vara så att hjärnan har fel ibland, och det måste man ju kunna konfrontera den med liksom, och vara sådär att nej, det du vill nu är fel, eller det du känner nu är verkligen inte sanningen.
Men känner ni att liksom ni är hjärnan eller kroppen, eller är det någon tredje plats?
Jag skulle säga att jag är någon sorts kedja mellan, att jag är både och, men ibland sitter
du gatekeeper ihop. Liksom lite som
ja, men jag, det är lite grann som att jag sitter där, du vet såhär, kroppen är själva vagnen och hjärnan är hästarna, och jag sitter liksom och ska försöka köra så jämnt och bra som möjligt.
Kusken liksom.
Ja, exakt. Och så är det någon sorts hinderbana och det är olika broar och det.
Är det så att den där hjärnhästen där framme är lite trilsk ibland och inte alltid vill gå åt samma väg som kroppen?
Ja. Eller den har egna idéer.
Ja,
och den, ibland vill den bara bli av med vagnen.
Så att, och du får sitta då och rygga och vara så här, nu in i ledet med dig, framåt.
Japp. Och jag har också på mig en väldigt hög hatt när jag gör detta. Så hatten måste ju sitta kvar på huvudet också.
Vilken otroligt bra introduktion av dig, Johanna.
Alltså. Ja, välkommen.
Jag tänker nog att jag är lite mer liksom som en liten så här, ett litet så här naket djur i bröstkorgen typ.
Jaha.
Ett litet så här nyfödd kattunge typ. Alltså sån touch and feel som man tänker sig att en nyfödd kattunge har. Så här rosa. Du ligger liksom inne i bröstkorgen och
och bara försöker lära dig att andas.
Ja.
Fast det är exakt så där beskriver du också snoppar som ett litet naket djur.
Ja, det gör jag jämt när jag pratar om snoppar, som vi gör så ofta.
Vad roligt, för jag hade mer sett dig som en så här ilsken bäver som bara fäller träd och fixar och donar och röja runt.
Bygga dammar.
Alltså, inget litet naken kattunge i dig.
Nej, men det blir ju den konsekvensen ofta. Men längst inne där, när allt annat är liksom avskalat, när jag är i Kinnekulle, och liksom, då är det som en liten så här, ganska belåten liten naken rosa varelse som ligger inne i bröstkorgen och bara myser. Sen får den ju ta på sig liksom riddarrustningen ut och fightas och sådär. Peppe, var befinner du dig i din kropp?
Alltså jag vet ju ingenting om min kropp liksom. Det, vi har väldigt dåliga... Liksom, alltså vi kommer överens bra. Den är ett, liksom ett, men det är som en bil ungefär. Jag vet liksom inte så mycket om hur den fungerar, men den fungerar.
Alltså, den bara men är...
Den bara, och den gör saker för mig, men jag kan liksom inte läsa av den. Jag fattar liksom inte när det blinkar röda lampor vad jag egentligen ska göra då, utan då försöker jag bara...
Du sparkar på den lite bara.
Ja, precis.
Tills den funkar igen.
Du bara blundar och gasar.
Ja, skjuter upp reparationen. Ja, men det är bra, en durabel bil ändå, måste jag säga.
Hörrni, jag har en fråga. Det här känns inte som en fråga som vi brukar diskutera i den här podden. Just därför tänkte jag att det kanske är intressant. Mm. Vilken julpyntstil är ni? För jag tänkte på det här idag för att jag var på... Jag tar för lite julpynt. Man vill ändå att ska kännas jul nu. Känner absolut inte att det är jul. Men jag är samtidigt... Jag har insett att jag gillar inte någonting där det är för tydligt att det hör ihop med jul. Men du vet, på samma sätt som man inte, jag skulle inte vilja ha en skål där det står popcorn, eller du vet, ett tag så var det, typ på 90-talet så var det så, vet, skulle stå en liten skål och står det avokado, och så var det till för avokado, och så smågodis och sånt där. Och på samma sätt har jag nu blivit mer och mer allergisk mot sånt.
Så du ska ha så här, säg att det är jul utan att säga att det är jul.
Exakt! Julpynt. Exakt! Hur svårt är inte det? Det?
Vad
jag
är det
vet
då?
Ja, men det måste ju ändå, alltså gran och sånt där, absolut. Och lampor och ljus och ljusslingor. Men, och viss del av rött, men inte, men inte rödrutet med ett broderi på. För då broderiet blir jul, men rödrutet ja. Nej, men du vet, det är svårt. Och då tänkte jag, vad har ni för stil i det? Hur tänker ni?
När jag var, Magnus var åkte iväg till Hawaii, jag var där i 3 dagar för helgen, och då tänkte jag att nu ska jag göra det som han ibland gör för mig, överraska honom med att ha julpynt när han kommer hem, för han tycker det är så otroligt mysigt med julpynt, och så vill han. Så att, och då tar jag fram, vi har haft en, för många år sedan köpte vi en plastgran för att vi hade fått för oss att det är miljövänligare, och jag tycker så synd om granen alltid när den dör när man tar in den. Och så det är inte, om man inte använder en plastgran typ 20 år så är den inte miljövänligare än en levande gran. Men i alla fall, så vi får bara ha den här länge. Och då tog jag fram den och sen pyntade barnen och gör den och liksom slog upp ljus. Och det var verkligen ett barnpyntat julhem. Och så kom Magnus hem och så var han glad i... Nej, men han verkligen, han sa att det var jättefint och gud... Och i morse när jag vaknade så att han hade pyntat om allting. Han hade tagit ner allt från granen och gjort om den. För han tyckte att det var så slarvigt pyntat, sa han.
Hade absolut kunnat göra samma sak. 100% kunnat göra samma sak. Nej, jag tycker inte om sådana där pyntinitiativ. Alltså, men jag är någonstans mellan så här barngran och, ni vet... Jag skulle ju hellre så här, jag skulle hellre ha en barngran än en så här gran som är beige.
Nej, ja, men är det inte lite töntigt? Ja, men är det inte lite töntigt med en för snygg gran?
Alltså om någon har extremt
stylat en gran.
Nej, jag tycker ändå
en gran är en så fånig sak i sig. Det ska ju vara en barnful gran.
Ja, men det kan vara lite finess. Alltså, jag vill ändå att det ska vara lite... Jag vill inte att det ska se ut som någon slags pappers... Upp och ner på en papperskorg som står där.
Nej, men så här, det är ju lite skönt att man inte längre har lika mycket... Alltså, jag tror jag hade länge kvar, du vet, såna här smällkarameller som jag själv hade gjort när jag var liten.
Mm.
det var inte vackert. Nej. Men det är ju det att det är så svårt att slänga sånt där som man använder en gång om året. För att de bara läggs ner och sen så tar man upp det igen.
Ja, jag har absolut inte en så här... ljuv sekelskiftes julstil, verkligen inte. Jag har till exempel en liten sån här bana, det är som ett litet tåg som går runt in i ett hus runt och som är en liten lampa som står på ett bord. De är ju alltså extremt kitschig, men jag köpte den på någon loppis i LA och bara älskar den så mycket. Så den åker fram. Vi har en julkrubba i trä, vi har en stor tjock så här trä.
För att du är så kristen.
Nej, men
du tycker att det är viktigt att ha Jesus som en del av julen.
Vi får ändå tacka honom för julen. Det får vi väl ändå göra.
Får vi
den
det
har
ju
inte funnits utan. Så det kan han väl få en liten upphöjd plats. Och så har vi en adventskalender med så träluckor som jag köpte också i Kalifornien någonstans när vi var på någon roadtrip där. Alltså det är liksom en liten dörr man öppnar och där inne får plats med 3 små presenter till barnen. Alltså det brukar vara inte presenter utan mer en rollo eller något sånt där.
Mm.
ett tuggummi eller vad det kan vara. Ja. Och sen så, ja men, och sen, men sen så har jag lite börjat med traditionen att man får köpa något julfint från Svenskt Tenn varje år. Till exempel en julstjärna. Förra året köpte jag en julduk som är rutig och rosa och grön rutig och så otroligt fin.
Mm. Och sådär. Det är kanske Svenskt Tenn där jag kan hitta grejer.
Det är det.
Så det är, alltså, det är alltså nu jag ska ruinera mig.
Nej, nej, men det är därför man måste, man får bara liksom, man får spendera kanske en tusenlapp per jul på Svenskt Tenn pynt. Men till slut blir det ju jättemycket fint. De har så här otroliga små glaskulor i så här skört, skirt glas och så. Och då har man ju kanske fem sådana. Och så nästa år blir det kanske fem till och så håller man på sådär.
Mm.
Och en julstjärna köpte jag för något år sedan också från Svenskt Tenn som är jättevacker. Ja, då blir det någon slags blandning.
Bra idé. Det ska jag kolla in.
Innan vi börjar spela in det pratar vi om att gå på andningsövningar och att bli bjuden på soundbath. För jag blev bjuden av en mamma jag känner och någon soundbath. Och det var så amerikanskt att det liksom barnens skola ute i Malibu ordnar ett soundbath för andra föräldrar och så sparar de in pengar till någonting liksom. Det går till skolkassan. Och min första reaktion var sådär, men varför, alltså jag blev nästan provocerad bara att bli inbjuden på något sånt här. Jag bara sa att nej, jag är verkligen inte en person som går på soundbath. Varför, alltså herregud, kan jag ge dig pengarna istället och liksom köpa mig ur den här situationen?
Kan vi bara försöka reda ut vad det är? Man ligger och så är det liksom olika, lite så här oljefatsljud typ.
Dung. Eller? En gång har jag faktiskt varit... Det här. Nu du Peppe.
Okay.
En gång har jag gått på yoga på surfbräda. Där man sen efter yogapasset, alltså ute i vattnet, låg och då körde hon olika soundbaths. Vad säger du om det?
Ja,
på
någon alltså,
sorts central yoga,
otroligt surfbräda. Det är så svårt. Men hörde jag, och då måste jag alltså rannsaka mig själv. För det är liksom, jag blev verkligen så här överdrivet provocerad av att bli inbjuden. För det är väl ingen, det är väl ganska mysigt. Herregud ändå. Lite soundbath gör väl ingen illa. Jag vet inte varför min reaktion var så här stark. Och då tänkte jag fråga er. Alltså, okej, Johanna, du går uppenbarligen ibland.
Hur stark här var det? Du bara gick bärsärkagång.
Men det är, fan, det är väl inget farligt med soundbath. Det är liksom inte vad det är som provocerar mig så mycket med det. Och, men... allt som har med, för jag tänker att det är säkert ingen dålig sak. Vi är stressade människor. Kanske man ska lägga sig ner på en liten pläd och lyssna när någon kör en lite sånt gång gång.
Men har du varit, eller du har inte gått, eller hur gjorde du? Du blev bara provocerad och sen
så glömde du det. Nej, jag hinner tyvärr inte. Mm. Jag ville bara svara nej, punkt. Jag fick det sms, men jag kom med en ursäkt. Och så gick jag aldrig på det. Och det är verkligen inte första gången det händer. Det är inte så jätteovant att folk ordnar sånt här. På stranden tycker de också om att ordna det. Men jag tror bara att det är någonting i mitt extremt pragmatiska, liksom så här min nordiska, eller kanske min finländska identitet som har svårt för det. Och jag tänker att jag kanske bara borde öppna upp lite mer mot den delen av mig själv. Sånt som man känner att provocera den jättemycket, ska man kanske bejaka och försöka ta reda på varför det är så.
Ja men exakt, det är lite grann så jag känner. Alltså jag har inte gjort sånt här mycket. Och det här att jag gjorde den här yogan på surfbrädor. Det kan jag inte säga. Det var kul och konstigt.
Nu ser jag att du din inre så här kusk där sitter och bara vill skrika när du ligger på surfbrädan. Det är ju, sen seglar den iväg någonstans eller hur liksom?
Nej, man
var man fastkopplad eller funkar?
Man kopplas ihop. Man får sin surfbräda på stranden. Alltså det här var i Cannes förra sommaren. Och så paddlar man ut på sin surfbräda en liten bit ut i vattnet och sen så surrar man liksom, alla surfbrädor sitter ihop. Och jag minns inte om, det kanske var så att själva mittenbrädan där hon, som hon ledaren som hade på sig en liten virkad vit bikini, hennes bräda kanske satt fast i stranden, jag minns faktiskt inte. Men det var väldigt kul och jag skulle inte göra om det.
Och det här var ändå en sån paddleboard, det var ingen liten, det var ändå liksom en som man kunde röra sig lite på den utan att riskera att trilla i.
Ja, så det var, nej, det var som en vanlig surfbräda. Du vet en sån här, en sån här stand-up paddleboard. En sån som, och hon hade liksom mer som en,
kanske
någon
vanlig surfbräda.
Är det inte? Nej, men typ, alltså storleken måste väl ändå vara De inte kanske surfade, inte är tjockare, men...
Mindre och smalare. Ja, skitsamma.
Ja, kanske.
Du skitsamma. Låg på den här och du upplevde att soundbath, det var ganska trevligt.
Nej, men då, just den där gången, då var det ju så mycket annat. Då hade jag ju svårt att... Jag har varit på soundbath en annan gång också, på Hasseludden.
Mm,
det här spaet utanför Stockholm, där, som är liksom lite asiatiskt inriktat. Det är vad det är. Men jag tycker att det är kul, just för att man har såna komplicerade känslor kring sånt där. Alltså det, jag skulle också vilja prova kakaoceremoni. Ja, kakaoceremoni. Och allt sånt där, man bara, men vad är detta? För att jag har så mycket fördomar kring det.
Ja.
Och sen också, jag håller ju på, alltså det här manuset som jag håller på att skriva, det innehåller ganska mycket sånt här också. Alltså,
ja. Så det är research liksom, men, om du...
Ja, fast samtidigt inte komplicerat. Men nu är jag väldigt sugen på att gå på en breathwork. Alltså där man ligger och andas på ett visst sätt. Försöker nu få med mig Sissan på det. Ja. För det är väldigt svårt. Apropå att du vill tacka nej direkt, Peppe. Så är det väldigt svårt att hitta folk som vill gå med på sånt här. Det vill jag säga.
Ja.
Skärp er.
Ja, nej, men vad är det, varför blir man så? Alltså på samma sätt som att man blir så här, den här kakaoceremonin, då tänker vi alla på den här dokumentärserien på SVT som heter Tre pappor. När det är en man då som lite helt casually bara pratar, det blir kakao. Han blir återkommande till för att prata om kakao. Jag är också en person som en svensk person som bodde i LA, som jag träffade där några gånger, som alltid varit så här ganska flummig. Hon har liksom flyttat till Sverige och blivit full on liksom medicinkvinna.
Mm.
Och hon är också, jag var inne på hennes Instagramkonto om dagen, och det var liksom mycket snack om kakao. Liksom helt utan så här, ja, det kunde lika gärna varit havregryn. Alltså det kändes som att, vad vet man, varför just kakao, vad är grejen? Men vad är det som gör att man med de här, att man känner sig, att man blir så provocerad av flummet?
Vet du vad det är?
Nej, berätta.
Alltså, det här är min, alltså inte, vi kan tala lite mer om tre papporna för att bli så provocerade av det, men det handlar lite om en generellt kakaoceremonier och soundbaths och breathwork. Det handlar om att inte själva utförande av det och det som folk, utan det är människorna som gör det, och ens fördomar kring de människor som blir besatta av, nej men att göra breathwork och kakaoceremonier, för det är liksom som om de skulle lajva. Alltså det är någon slags kulturell appropriering, eller man är liksom väldigt, man måste vara ganska rik oftast, eller alltså rik i jämförelse med därifrån de här traditionerna kanske kommer, ha möjlighet att åka till Guatemala eller vad det nu kommer, de här kakaoceremonierna, och sen på något sätt plockar man åt det som man tycker passar sig själv bra, och sen går man all in och liksom försöker liksom konstruera en ny kultur, liksom ta de delar man vill av en annan kultur,
laga en void på ett sätt.
Man behöver inte åka till Guatemala för att ha en kakaoceremoni. Det kan man ha på vilken yogastudio som helst.
Ja, men jag tänker att det kommer på något sätt. Ja, men det finns, alltså, jag vet, det är någon slags vilsenhet som jag tror att som, och sen går folk också all in också. Det blir liksom nästan en besatthet. Det är liksom motsvarigheten till män som är besatta av Elon Musk eller Joe Rogan. Det här liksom kvinnorna,
det är inte liksom själva vilsenheten och just sökandet, att det visar på någonting, fast alltså som jag samtidigt,
och det är ju hemskt, för det är ju, alla är vi väl vilsna.
Ja, men exakt, och då är det väl så här, för det är det som jag tycker var så intressant med den här tre papper grejen att det är som att, just eftersom den har provocerat så mycket och växt så mycket diskussion, att, och det är ändå det allra mest basic som de håller på med. Det är som att det allra mest basic har blivit den mest provocerande subkulturen. Att vilja vara en bra pappa ska vara tydlig, eller så här, på det sättet som de vill vara papper. Att det är...
Fast det handlar väl ganska lite ändå om barn. Det handlar ju bara om dem själva liksom. Det handlar ju bara om att vem de är. Jag tänker som den pappa-grejen är att vara... Alltså... Det är ändå ganska lite snack om deras ungar och liksom hur man ska vara som pappa. Utan det är ju mest hur man ska vara som, jag menar, i sin egen vilsenhet. Det handlar om dem som personer.
Ja, men det är ändå sen när de ska tala till sonen för att han och mamman har flyttat isär. Och,
jag vet inte. Känns som, Vet ni vad jag tänkte när jag såg det förresten? Jag tänkte att en stor del, alltså jag tror att folk i Sverige blir så otroligt provocerade av den, för att delvis för att det är så här som, eller så här ser finländare på Sverige. Alltså tre pappor. Så här föreställer jag så att alla svenska män är.
Och alla svenskar ses så här på stockholmare.
Exakt, ja.
Ja. Så det finns i flera led. Och alla stockholmare ser så på Södermalmsbor.
Ja.
Och sen fortsätter.
Och alla Södermalmsbor ser så på folk på
söder om söder kanske.
Ja. Och sen till sist har man kommit ner till de här tre individerna liksom.
Ja. Ja. Nej, men alltså det är ju det, alltså alla har väl hört om den här serien nu, men har man inte det, så är det alltså, det handlar om, det är tre väldigt mjuka killar. Som, ja, men det lustiga är också att de har varit pappor i 5 minuter ungefär. Så att det är så. Men i och för sig, det är kanske då man är extra förvirrad.
Ja, men det är väl inte så konstigt. Tänk på alla mammor som ska hålla på att skriva i familjelivsforum när det är olika.
Nej, men
ja, men du vet, vilka är de vanligaste symptomen för att ägget har fäst?
Typ. Jo, men då handlar det ju om men då handlar det ju om alltså kanske barn och så, men det här är ju liksom en papparoll som man ju vet väldigt väldigt lite om egentligen när man har varit pappa i liksom,
men det jag tycker inte det är konstigt, för jag tycker att alltså om man tänker hur unga kvinnor ofta är, eller som tar mycket plats i såna här diskussionsforum och sånt, hur de är, då är det klart att killarna måste få vara så här också. Tänk om man skulle bara tillåta de här galna morsatyperna.
Ja, fast jag vill ändå hävda att killar, hur mycket de än vill, så ligger de ju minst 1 år efter mamman i mental utveckling när det gäller barn. Så egentligen har de ju varit gravida i typ 3 veckor. Alltså det går ju, de kan ju inte vara med i processen på samma sätt som en kvinna. En kvinna lever ju i det.
Nej, såklart. Alltså den finns ju i kvinnans kropp, men om man som man har velat, alltså det är väl... Det är ju som att du skulle säga att ett lesbiskt par, alltså vem är mest, du vet, känner inte den ena föräldern lika mycket för barnet som ska komma?
Men alltså, inte att de känner mindre, jag säger bara att det är en annan process som är liksom lite efterkälken än när man har barnet i sin kropp. Alltså jag säger inte att det är en fel process, men att den är liksom, den kanske börjar lite senare liksom.
Ja, jag känner att jag blir en sån här som säger inte alla män, men jag tänker bara att det är väl olika för olika personer. Alltså alla gravida känner ju inte på samma sätt. Alla gravida är ju inte de som bara så här, åh, här kommer modern.
Jag säger bara, jag generaliserar, för får man väl göra. Alltså jag tror att ofta säger så här, jaha.
Nej, där
alltså,
sätter jag ner min fot. Jaha. Inga generaliseringar från mig, någonsin.
Skulle aldrig göra.
Nej,
kommer inte i min mun, som min mormor sa hela tiden.
Men kan det också vara någon slags förakt mot svaghet, alltså för de är så vilsna, och att det liksom det här att folk är så provocerade för att det är grundläggande någon förakt, för de är så svaga, de här männen, de är så vilsna och svagna och ensamma, och samtidigt försöker de så mycket. Kan det vara det som provocerar folk? För jag tänker det finns ju det finns ju andra exempel på att vara en mjuk man utan att vara så stereotypt omanlig. Alltså jag satt igår i bad och tänkte på vad finns det för män i så här offentligheten som är verkligen super som traditionellt manliga men ändå har en väldigt så här mjuk aura. Och Jason Momoa, det är väl en sån?
Ja, verkligen.
Och det är verkligen så sexigt.
På vilket sätt är han mjuk?
Ja, men han pratar ju väldigt mycket om inkludering och liksom antivåld och liksom så här feminism.
Han är inte en machokille.
När hör man honom? Alltså jag har aldrig hört någonting om honom. Var hör ni detta? Nej, var säger han det? Följer ni honom på Insta eller?
Nej, men alltså, jag kanske gör det. Alltså,
jag tycker också jag har fått intrycket av att han är en väldigt så här,
jag har liksom noll intryck, och det är inte så att jag håller mig undan Jason Momoa. Jag bara
både lite och förstår inte. Tror jag dessutom. Det är väl i sig bara ett exempel på att han är en mjuk man.
Ja, men han känns ju i alla fall inte, han är ju match, han känns inte som en så här match, han känns inte macho, han känns inte som en så här machoperson, Paolo Roberto.
Var det inte han som hade Lisa Bonet typ som idol när han var liten och hade henne på väggen, och sen så blev han ihop?
Ja. Tror det också. Men man hade inte henne som idol på väggen.
Men jag tänker ändå var sjukt. Kanske som Chris Martin och Gwyneth, han kanske inte hade henne på väggen. Nu tänker jag bara högt.
Välkomna
till kusken. Kusken är igång.
Glappar. Tysken glappar.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu får jag säga en annan sak om tre pappor som provocerar mig, som inte har med svaghet att göra, men som har med, men som ändå är en, som visar hur liten, att jag är en liten människa. Men att de pratar dålig engelska hela tiden. Jag känner mig,
nej, men gud, herregud. Det är otroligt, men det är ju liksom cringe-faktor bara. Man är bara så här, snälla gode gud, för din egen skull, håll käften. Alltså vad fan Peppe, är det där?
Men jag vill också säga, lyssna då aldrig på P3, Peppe.
Nej.
För där ska du få höra engelska.
Ja. Gud, jag har verkligen förvandlats
men
till min
då,
egen
tänker
pappa.
Tänker du på typ Kodjo eller vem menar du?
Nej, Kodjo är väl ändå liksom, han, ja, fast han, så han pratar ju väldigt mycket engelska. Men, nej, men alla, lyssna liksom bara en, inte min vän Garplind i för sig kanske, men jag ska inte nämna några namn, fast det är väldigt många P3-programledare som liksom lägger in, jag tror att det har börjat med att Kodjo har gjort det och sen har liksom andra tagit efter för att de tycker att ja, men det är så här vi låter på P3. Och så ska de så här säga, kanske särskilt på, ja men nej, uff, är det plågsamt. Alltså, helt vanliga uttryck som måste sägas på engelska.
We did history. Det är inte okej. Okay.
Nej, det är
nobody
inte okej.
Nobody would know. Journey continues. Alltså jag måste skriva ner de här. Det var så jobbigt. Och...
Ja, det var faktiskt jobbigt. Jag håller helt med. Men det är väl det här. De är ju så kopiöst töntiga. Det är ju det. Alltså de är så töntiga så att liksom... För då också, man blir ju töntiga. Om man gör något ultratöntigt... Men tror att man gör något som, alltså som är lite så här coolt och härligt och modernt. Det är den kombinationen som blir liksom så vansinnigt töntig. Alltså de är så töntiga så att man får ju klåda. Och det är ju det som provocerar. Man kan ju, det har ju inte att göra med så här. De är bara så fruktansvärt töntiga. Men that aside, de är ju trots allt tre män som försöker vara bättre pappor än vad de själva haft. Och det är ju ingenting man liksom, det är väl verkligen gott jobbat så.
Verkligen.
Jag kan ju därför tycka att det är synd att det ska vara att intrycket som de flesta får när de har sett det här är att det är så töntigt. För att egentligen så skulle man ju vilja att det här normaliserades, att det var liksom, att det är inte något fel med det.
Men jag tycker faktiskt att vem det nu, jag vet inte vilket produktionsbolag som har gjort det, men att jag tycker att den är ganska elakt klippt också. Alltså den är gjord på ett sätt där man verkligen accentuerar töntigheten. Att filma dem i slow motion när de alla tre dansar till någon slags housemusik på en veranda mitt på blanka dagen. Alltså det är inte schysst.
Nej, men du tror inte att Jon skulle tycka att det var, åh det är så vackert. Han skulle tycka att det var vackert. Det är ju någon som är i samma töntliga som ligger bakom det, som ser det med samma så här hjärtögon, som tycker att det är så vackert och ljuvligt och underbart.
Ja,
jag
tror
vet
du
inte,
det?
Men,
jag kanske
vet inte.
Det. Eller så är det ironiskt.
Ja, men alltså som sagt, man får ju ändå så här, det är väl jättebra att de, även om man liksom grundkänslan hos mig för hela den här sortens personer är ändå de, alltså så här, män som liksom tar yoga på lite för stort allvar, som går på breathwork och har kaka och så, men det är ju så här, det finns ingen människosort jag litar mindre på, och det är inte för att jag nödvändigtvis har rätt i den känslan, utan för att det bara är, det är förvirrande med de här liksom olika det här uppenbara liksom sökandet som man försöker liksom dölja med någon form av
exakt
liksom flummighet som gör att jag får opolitlig alert lampa.
Kanske det är också en quick fix. Det känns som att man tror, den här personen kanske tror att de är färdiga vid kakaoceremonin eller soundbathet, och då har de liksom, och sen behöver de inte ta desto större intellektuellt ansvar över vad de sysslar med.
Nej, kanske. Så, ja. Så är det väl kanske. Men ja, jag vet inte riktigt.
Och får jag bara säga en sak. I Finland ser vi faktiskt kakao utan att, alltså ingen säger varm choklad. Kakao är varm choklad.
Det är varm choklad.
Och jag tycker det låter jag tycker verkligen att kakao är ett så fult ord.
Ja.
Nej, men herregud, du är en gammal Finlands hatare.
Nej, men det låter så uff, nej.
Ja, jag stör mig också på det ordet. Jag kan säga det bara, jag stör mig på det ordet.
Det är, kakao, det är som ordet då. Måltid för mig. Ordet måltid, det gnager i mig. På ett hemskt sätt. Usch, kakao och måltid.
När Per säger matsäck, då vill jag ta fram rivjärnet och köra hårt i hans ansikte.
Riv eller krog?
Men fan säger matsäck. Ibland säger han också kautschuk. Då är jag så rosenglasande. Det är helt sjukt. Det är som att han vore 85.
Men matsäck finns det faktiskt ingen förklaring till varför man ska säga.
Nej, exakt.
Vad säger man då?
Matsäck i så fall.
Matsäck eller matsäck möjligtvis. Ja. Matsäck.
Det är ju bara om man har en säck gjord av matta. Då kan man prata om det.
Han är säck fylld av mattor, möjligtvis. Nej,
okay.
Men vet du, de här papporna, jag tycker vi, samtidigt så vi kan ju inte vara så här kvinnor att vi är så här nej, men ni måste liksom bli lite mer som oss. Skärp er, ni är mycket trevligare om ni blir lite mer som oss. Och sen så fort de gör ett ärligt försök och liksom mjukna till lite så bara det blir ju också jätteknepigt alltså.
Men exakt.
Jag tycker ju att den bästa mannen är en man som kan vara man på sitt sätt, men
på det sättet som du tycker.
Lite om jobbar kan få. Nej, men man kan ju vara liksom en manlig man, men ändå vara smart. Man behöver inte vara as för det. Var en man, men don't be a dick liksom.
Det blir en bok.
Läs en bok, var lite trevlig, tänk på något annat än dig själv och så vidare. Det är vanlig enkel. Man behöver inte ens vara manlig, man får vara vem man vill, men man behöver liksom inte anstränga sig så att det liksom knakar för att vara mega mjuk, för det blir liksom bara charad.
Det blir en performance. Ja.
Men hörni, vad tror ni, vad skulle vi om säg att SVT gjorde så här Tre mammor, en serie, och det var mammor som skulle liksom på något sätt i sin mammaroll spårade de ur och blev så här ultramaskulina för att på något sätt hitta sin mammaroll. Så de åkte iväg på läger och bara vrålade i skogen och rev sönder skjortor och liksom högg ved och liksom spräckte, ja.
Drack sitt eget blod.
Ja, precis. Skulle vi, och gjorde det med helt självklarhet som att det var så här, ja, alltså okommenterat bara. Att det var så här, sån är vi. Skulle
allt,
vi bli provocerade
allt
av det
sånt
också?
Där, ja, det skulle vi. Och vi skulle, alltså våra tre mammor bara i den här, att det, alltså du vet, mammor som letade efter sin, det skulle man också provoceras av.
Ja.
Nej, fast alla sådana här specialgrejer blir ju provocerande.
Fair enough, men jag tänker så här, eftersom det traditionellt manliga ändå alltid har högre status än det traditionellt kvinnliga, så skulle kvinnor som dricker blod och hugga ved i skogen med topless skulle ändå vara lite coolare än män som gråter och liksom häller upp kakao åt varandra. Alltså, den skulle säga, jag säger inte att den inte skulle bli kritiserad, den här dokumentären, men det skulle ändå vara, nej, men de kvinnorna skulle uppfattas lite coolare.
Lite mindre töntigt skulle det vara. Ja. Men det är, jag tror, sammanfattningsvis, det är så här, de är töntiga. We don't buy it. Så är det ju. Alltså man kör liksom, ni bara försöker liksom.
Just det.
Ni famlar så desperat efter liksom någonting, men bara tar det liksom. Men då får vi göra som de vill, men
jag tycker det är toppen om de har hittat, vad de tycker funkar för dem.
Ja.
Good for you, säger jag. Ja. Oj, som om jag jobbade på P3.
Ja, men framför allt, vad bra att den, jag tycker att det är bra att det finns liksom, kanske fler män ändå borde ta liksom sin papparoll på lite större allvar och liksom verkligen anstränga sig för att vara bra pappor. För det kanske, har man en, så här, vet man med sig att man har en rätt usel pappa eller en usel papparelation, då behöver man fan vara på tårna alltså, om man inte ska liksom göra ett dåligt jobb med att inte bli liksom likadan själv. Så det kan man väl ändå skicka med män, att om det finns, har en dålig papparelation, så tänk på vad du liksom gör. Det finns ju för många dåliga papparelationer. Alltså, usch, det finns för många dåliga pappor. Särskilt i äldre generationer.
I mitt TikTok-flöde så kommer det upp, eller algoritmen här hittar en genre som kommer upp ständigt, och det är så här, folk så här Gen Xers, alltså folk som är födda så här på typ 70-talet, början på 80-talet och kanske också 60, hur som helst, som berättar om hur dåliga föräldrar de har haft, eller inte specifikt, men så där att den föräldragenerationen som är boomers verkligen hade ganska, var ganska egoistiska liksom, tänkte mest på sitt eget liv, eller så var det bara kulturen som gjorde att de inte hade så mycket att göra med sina barn, utan man fick liksom med tak över huvudet och liksom mat i magen, och sen köpte man sig själv. Det var liksom inga diskussioner så mycket mer än så. Och jag tänker att det går ju väldigt långsamt, men åtminstone tror jag att folk känner att pappor är lite bättre än mamma kanske också nu ändå. Sen finns det ju assholes förstås, men jag tror att det har skett någon slags framsteg.
Ja, man
ja fast det. Finns det inte också det här snacket om den här generationen som är unga nu som är så värdelösa på att vara människor? Alltså de som börjar bli vuxna nu.
Att de är jättebra.
Ja, de vill inte jobba. De ser, alltså, för deras föräldrar har alltid fixat allting åt dem. Mm. Du vet, det är den här generationen som där mammorna ringer och söker jobb åt sina barn eller vet, ska löneförhandla eller så här, barnet säger, nej men nu är klockan fem, nu går jag hem. Alltså där vi säger våran
nej,
generation
inte ens
kanske
klockan
istället.
Fem. Vem var det vi pratade med som var så här, nej men jag måste åka klockan tre för dagis stänger ju halv fem och jag har flyttat ut till Södertälje utanför Södertälje. Bara, men du kanske skulle flytta ut till Södertälje då, om du ville ha det här jobbet in i stan. Mm. Då får du liksom välja. Nej, men det går inte, jag måste åka klockan tre för dag. Den sortens... det är så
ja, alltså
det
är alla har ju sina
men samtidigt
sin skit.
Är det väl jättebra att om folk börjar jobba mindre? Jag kan ju verkligen gilla det, en någon slags trend där det inte är normen att man ska göra liksom 12 timmars dagar.
Jo, men absolut, eller, det är
jo,
bra, men
man ska inte vara
ta...
bortskämd i så fall. Liksom,
nej, man kan
ju
inte ta
här,
det
okay, men jag,
själv.
Visst, jag jobbar mindre, men då får man säga, bara, okej, men då ska jag ha 70% av min lön om jag tänker jobba 70% av tiden.
Ja.
Alltså, det,
och det är inte en
inte
rättighet som man bara kan ta sig själv för att man får feeling. Liksom. Man får väl ändå reda nej. Ut det med sina arbetsgivare först.
Ja, okej, okay, fair enough. Så långt kan jag väl snacka med ändå.
Mm, att man kan... Och sen inte be pappa ringa och sjukanmäla om man är bakis. Liksom.
Nej. Men därför tänker jag att den här lågkonjunkturen som vi är på väg in i, det kanske är precis, det kanske är en riktig välgärning för den här generationen. De får liksom, de får ta sitt jobb på McDonald's då, som de var lite för fina för.
Men eller är verkligen den generationen sån? Min bild av den här generationen är att de är jobbar super mycket för klimatet, är jätte så här inkluderande och tänker mycket på liksom kapitalism och konsumtionskultur och jag tänker vi behöver kanske inte jobba jättemycket för att köpa jättemycket saker. Är de verkligen så här lata bortkämda jävlar för de har haft för...
Ja, men alltså du vet, det är ju som man såg det på röst, det fanns ju en förhoppning om Greta Thunberg-effekten i till exempel svenska valet. Fanns ju inte alls. Att det är ju visst en del röstar på det, men lika många röstar ju på nu säger SD. Jag Sverigedemokraterna igen, det känns som att man ständigt säger det, men Sverigedemokraterna.
Fast det inte
och det var ju likadant i det amerikanska valet
nej.
Nu. Det var väl
tvärtom var det ju liksom generation alltså den unga generationen som gjorde att det gick så bra för demokraterna, de röstar som dårar. Det var de som
men var
bar
inte det
valet.
Förhoppningen fast det inte blev så sen egentligen, men att man gärna
va?
Vill
nej.
Se att det.
Nej. Nu
stämde
måste jag verkligen sätta ner foten. Det stämde verkligen. Det var de som såg till att det gick så bra för demokraterna. Det gick ju super mycket bättre än väntat för demokraterna. Och det var bara tack vare unga människor.
Mm.
Ja, men det finns väl båda sorterna såklart. Alltså, men det finns ju liksom... Om vi tänker den lilla prinsessan-kategorin så finns det då många liksom barn som inte har behövt... Som inte där föräldrarna har varit lite dåliga på att liksom... Ja, men det här får du faktiskt ansvar för, säga den meningen. Men sen finns ju såklart engagerade, det finns ju såklart massa otroliga ungdomar där också. Men man hör ju i, liksom, som företagare så, och bland andra, och då finns det ju såklart supermånga megadrivna jättekola. Men man hör ju också om liksom, den 23-åriga personen som kliver in i en anställningsintervju och först av allt frågar så här, vad kan ni göra för mig? Alltså att det är den, det är den perspektivet lite. Man är väldigt medveten om sitt värde och det är ju fantastiskt. Men man måste också fatta att ja, man behöver kämpa. Att kämpa för saker är inte liksom psykisk ohälsa. Nej. Det är så det funkar.
Alltså, livet, liksom. Även att man har, även om man har fått höra hela sitt liv att älskling, du är bäst av sina föräldrar, så betyder det inte automatiskt att man är bäst när man kommer till en arbetssituation. Alltså att man kanske måste anstränga sig. Man är inte bara jättegullig och duktig.
Nej, precis. Och den, nu bara det här, den sortens person som också, som man halkar in på olika sociala medier som är ganska ung och som är så här, oh, jag är perfektionist, och man vet att nej, det är du med all sannolikhet absolut inte. Du är bara, alltså det med folk som säger att de är perfektionister, då där känner jag, det blir man, där känner man att man blir nervös.
Men vet ni vad jag gjorde igår, hörni?
Nej.
Jag klädde på mig, jag, liksom, jag är ju så avundsjuk på er när jag kollar, jag följer ju er såklart väldigt intensivt på alla sociala medier och ser att ni är snygga hela tiden och går på fest och träffar folk. Det är ju aldrig jag, det enda jag träffar är min surfbräda, några hästar och ofta smutsig. Men igår gick jag på bio och då passade jag på att klä upp mig lite.
Oh, wow.
Sminka mig och ja, men det kändes så bra.
Alltså, bra story, Peppe. Ja. Bra story.
Vilken grej. Woo! Var du på toa också? Woo!
Och jag tänker ignorera er sarkasm. Men jag åkte ända in till Westwood och gick på iPick, den där mysiga biosalongen.
Ja, den är ju för sig urhärlig.
Beställa in lite hummus, lite vin, liksom. Och satt och kollade på, fick en liten filt över knäna och så satt jag och kollade på den här She Said, den här MeToo-filmen som handlar om två journalister på New York Times som skriver om Harvey Weinstein. Ja, det var så, det kändes så bra. Det kändes som att jag var en del av samhället igen. Jag kan verkligen rekommendera filmen.
Den kanske vi ska, vi ska åka till Los Angeles om ett par veckor. För första gången sedan vi flyttade hem för 3,5 år sedan. Och nu finns det en liten lista på saker vi liksom inte får glömma att göra. Då kanske iPix ska åka upp på den listan.
Ja, kanske du tar mig med?
Ja, kanske.
Jag får dela den upplevelsen.
Ja.
Då kan. Men vad mer ska ni göra? Vad finns på listan?
Det finns, det är mycket konstiga saker. Som att barnen, Rio har liksom saknat så här olika dofter och smaker och sånt där. Alltså någon glass på något speciellt ställe där. Eller minst när vi gick, när man gick in på Whole Foods där, hur det doftade vi liksom. Sådana där speciella saker som hon liksom knyter ihop till så här barndomsminnen som hon vill återuppleva. Så det är väldigt nischat, men ja. Så vi får göra ganska mycket sådana vanliga, gå våra vanliga gamla rutter, tror jag de vill göra. Liksom.
Gud vad mysigt. Alltså det är det bästa. Det är ju inte att se Hollywood-skyltar eller gå till kolla på de dumma kärnorna på Hollywood Boulevard.
Nej, det är det inte. Och så ska vi gå på Joppiska badet, eller Weespa som det heter egentligen, men det har alltid kallats Joppiska badet hemma hos oss. Så, ja, jag tror att det är mycket sånt där. De vill typ, jag vet inte, de kan typ så här sakna, vet, sätta i bilen i trafiken och lyssna på radio. Det är sådana där saker. Det är inga större grejer. Men vi ska ju bila till Mexiko, Peppe.
Ja.
Tillsammans. Det ska ju bli jättespännande.
Det ska bli så roligt. Jag har äntligen fixat mitt green card i ordning. Mitt green card hade ju mitt efternamn felstavat på sig. Och det var en himla mycket dyr byråkrati. Men nu är allt i ordning. Så att nu, ja, nu blir det Mexiko.
Ah, underbart.
Ska vi köra några tips kanske?
Ja, det gör
vi. Ja.
Då vill jag tipsa om det här ultramysiga. Och det är att kolla på julfilm. Inte kanske varje dag att man hinner med, men man kan absolut klämma in en. I lördags satt vi i soffan, drog ner alla rullgardiner, hämtade julmust och pepparkakor och körde julfilm liksom mitt på dagen. Jättemysigt. Alltså det finns ju så mycket, och då såg vi någon som heter Melinda Lohan som heter Falling for Christmas eller något på Netflix. Den var alltså fruktansvärt dålig. Alltså du vet, så att man inte kan
det är
ta
den nya
in
filmen som kom i år.
Ja, precis. Mm. Nej, men den var så dålig så att det var helt sjukt. Men det hör ju också lite till. Det ska ju vara så här förutsägbart. Det ska vara någon föräldralöst barn och en tomte och någon farbror med vitt skägg som visar sig vara tomten och allt det där. Det ska ju vara sånt där. Så, och det finns ju jättemånga bra. Nu kan jag inte så här, men vi gjorde
pratade
det samma sak
vi om det här förra veckan. Det känns nu som att jag får flashbacks. Och jag pratade om Dash and Lily. Jo, vi pratade om det här förra veckan. Men det kanske är så mysigt att man kan tipsa om det två gånger. Det är inga problem.
Tipsade jag om julfilm förra?
Jag tror det faktiskt.
Ja, okej. Okay. Mm. Det såg jag också att det fanns en julfilm med Lindsay Lohan som jag är väldigt sugen på att se. Oh, jag älskar, älskar, älskar så här dåliga julfilmer. Oh, och titta på med barnen i hela december. Det är det bästa man kan göra av december.
Ja, det tål att tipsa som igen. Men för nu är det all absolut in i julsäsongen. Förra året har vi bråkat mycket om Love Actually, om det var en bra film eller en antifeministisk shitfilm.
Jo, men det är klart. Men det här, ingen julfilm, få julfilmer är bra julfilmer, men det är mysigt bara. Mm. Det är så mysigt. Ja, så jul, nu är det julfilms mode.
Mm. Johanna, vad tipsar du om?
Jag tipsar om, jag vet att jag tipsade om en bok som heter Less typ i somras, för då läste jag den. Nu läser jag uppföljaren till den som heter Less is Lost. Alltså det handlar om en kille som heter Less i efternamn. Och den är jättebra. För att han som skriver så roligt. Det är så kul och så mysigt. Du vet när man har en så här någonting, förra veckan så tipsade jag om den här dokumentären om med psykologen.
Tats.
Just det, Stats. Precis. Stats. Så man också kan kolla i små liksom bara så här, nu mår jag bra i en halvtimme. Och med den här boken så kan man bara också bara läsa lite och så skrattar man och sen så lägger man bort den och sen så ja, det är som en liten stunds lycka. Less is lost. Fast man börjar med, man måste läsa Less först. Man kan inte börja med den här. Skulle jag säga. Andrew Sean Greer heter han som har skrivit.
Du får lägga upp den på Insta.
Pulitzer Prize för Less. Oj. Så att det är inte bara jag som säger att den är bra. Men den är ändå ganska okänd, måste jag säga.
Ja. Ja, ja. Bra boktips. Jag skulle tipsa faktiskt om filmen jag såg, She Said. Alltså älskar, så intressant att se journalist. Jag tycker ju väldigt mycket om journalistfilmer. Så den är jättemycket. Nej, men hur det liksom hur svårt det är att få kvinnor att berätta om sexuella övergrepp. Alltså det är svårt fortfarande, men det var ännu svårare för MeToo. Jättebra film. Och så vill jag också passa på att tipsa om en julkalender. Vi har en liten julkalender på Friday Lab. Så gå in på fridaylab.se och där får man en liten, det är min kollega Maja som har gjort den. Det får man en liten mikrocoaching varje dag. Liksom man öppnar en lucka och sen får man en liten övning eller något att tänka på. Det är lite som...
Men vad trevligt.
Ja, men väldigt mysigt. Det gör man det bara för sig själv liksom. Och det är helt gratis.
Hörrni, jag ska tipsa vidare om en sak till. Som, den är lite luddigare. Men jag har... I mitt liv som företagare så är det ju ganska mycket hurdles som man ska kravla sig över och upp och så. Och man är ganska ensam också för att man sitter där och liksom bara, nu måste jag lösa det här. Och så att det kan dimpa ner lite när som helst. Eller att man bara energin tar slut vissa dagar, men då har man liksom ingen annan kollega som kan ta över. Nu har jag kollegor, men ändå liksom... Jag kan inte förvänta mig att de ska vara... Det är ändå mitt företag. Så man blir liksom lite ensam där. Då har jag liksom en liten mutual understanding med ett gäng andra kvinnliga entreprenörer. Som jag liksom mässar ibland och bara är så här... Ungefär, jag vet inte om ni har, du vet när Astrid Lindgren smsade sin... Eller pratade om... Nej, hon smsade verkligen inte. Utan hon pratade i telefon med sin kompis och de sa döden i början på varje. Ja. För att få det avklarat, lite så. Så kan man ha, du kanske inte är jobbet i din grej, men du kanske är något annat, du kanske är en svår relation eller ett barn i tonåren som krånglar. Alltså, om du hittar liksom bland i din umgänge andra som liksom förstår vad du går igenom, skapa någon form av liksom outtalad, eller ett uttalad, men att det är okej att bara så här, vara så här, Och så får man, kämpa, du klarar en dag till. Ja, det är bara att man får vara det. För fan vilken skillnad det gör att bara höra av någon som man vet fattar exakt vad man känner. Som kan bara vara så här, du vet, liksom bara bekräfta det man känner och också vara lite stark åt den när man själv inte har den kraften i sig. Så det är bara... Reach out för de personerna som finns där någonstans och knyt ihop er och håll varandra i handen. För det, fan vad det är värdefullt alltså.
Mycket bra. Mycket bra. Hörrni, tack för den här veckan.
Ja, tack
så mycket.
Vi hörs snart.
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Gå in och prenumerera på podden och så hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.